morgon. Det här är Radio Nacka 99,9 och radiolars.com. Klockan är 7:00 på morgonen den 27 april 2004. En tisdag har vi idag. Vi har en sådär 7 grader utanför fönstret och vad ska det bli för väder idag då? Vi ska se här. Det är soligt just nu i alla fall. Det är ofta soligt på morgonen här i Saltsjöbaden, men klart så är ju solsidan också. Dock kommer det att mulna till under dagen, precis som igår. Fast det, igår hade vi ganska mycket sol här idag, eller hela dagen så gott som. Dock uppehåll hela dagen idag. Men lite moln kommer och vi kommer att kliva upp till en 10 grader bara under dagen. Så att det är lite kyligt här fortfarande. Vinden 5 meter per sekund västlig, lite vridande mot nord under eftermiddagen och sen tillbaka till väst igen. Solen gick upp 5.02 och går ner 20.31. Ja, i dagens program ska vi gå vidare i Stockholms historia av Lars Eriksson. Och vi började så där runt 1600-talet. Vi började egentligen ännu tidigare, men när det verkligen bara hända saker var ju 1600-talet. Det var Gustav III, ja, Karl XII, de byggde städer och de ville ha räta gator och fina linjer och stora stenhus. Och först ville de inte ha stenhus utanför stadsmuren, för det kunde ju anfallande soldater gömma sig. Sen ville man ha stenhus, för det var en hel del bränder. Slottet brann ju ner, Tre Kronor och Eldkvarn brann och allt det där fick vi lära oss igår. Och idag ska vi gå in på lite mer modern historia. Vi talar lite om hur Strandvägen kom till och hur man byggde esplanader enligt parisisk modell. Och det var Valhallavägen och Karlavägen och Narvavägen och Ringvägen och hur allt det här kom till. Och varför det kom till och varför det ser ut som det gör. Nu ska vi gå vidare lite grann om, ja, miljonprogrammet kom vi in på och lite den här, alltså samma filosofi som man hade då i slottet på 1630-talet om att man skulle bygga nytt och modernt och fint, och det här, man skulle ha en fin fasad på Skeppsbron så att seglarna som kom in då från fjärran länder, det var ju som att komma till Arlanda på den tiden, men de skulle liksom ha en fin tjusig fasad då på Skeppsbron, för det var det första de såg av Stockholm när de kom in där på Strömmen vid Slussen. Det var innan det blev sluss, den kom lite senare. Men på samma sätt då så har man gått vidare och sen ville man bygga stora stenhus in i stan och räta gator. Och Gustav III ville ha en egen gata ut i Haga, därför byggde Sveavägen, ungefär sådär. Och Regeringsgatan fick sitt namn efter, vadå, ju förmyndarregeringen till drottning Kristina. Och hon fick en gata uppkallad efter sig, nämligen Drottninggatan. Men nu kommer vi in på det här rivningsraseriet och på glas och betong som skulle byggas upp och ge rum för luft och ljus. Och hela det här kommer vi in på nu, och som sagt även miljonprogrammet och Skärholmen och sådär. Så att det kommer vi in på lite senare, Stockholms historia. Ja, en titt på nyheterna, då är det ju faktiskt svårt att hålla reda på kriget mot terrorn och kriget för terrorn. Det är svårt att hålla reda på alla saker här. Men jag lyssnade på WBC i morse och de berättade att möjligen är en del av massförstörelsevapnen man hittade igår i Irak, när amerikanska soldater fick tips om att det fanns ammunition, vapen i en viss byggnad, och det skedde en jättelik explosion när man kom dit. Och det kan inte knappast ha varit bara en sån här booby trap, utan det lär väl förmodligen varit en del ammunition eller vapen som exploderade. Alltså nu måste jag gnälla igen. Det här är sånt som man inte hittar så mycket om i svenska media, där det tyvärr är en ständig vinkling. DN berättar terrorattack avvärjd i Jordanien. Och jag vet inte om det här är en av de sakerna som vi berättade om för ett par dagar sedan, som också förekom på WBC. Men det var så att man misstänkte ett terrorangrepp som kunde ha kostat 80 000 människor livet. Och det är någonting som, alltså vill man ligga före svenska media och dels höra saker som inte sägs i svenska media, och sen när det sägs så kanske det kommer några veckor senare, halvår senare här. Då kan man lyssna på en del amerikanska media, och jag har lagt upp länkar på min hemsida radiolars.com dit man kan gå. Och det jag mest rekommenderar är WBC och framförallt ett program som sänds då klockan 4 på morgonen svensk tid. Det sänds 4-7. Och det brukar jag lyssna på lite innan. Han bara lyssnar lite i morse vid 4-tiden, 4-4-30. Jag lyssnar lite på, man kan lyssna på 89,65 MHz i Stockholm också på lite sändningar. Newshour med Lear och lyssnar på lite i morse. Men hur som helst, där kan man få reda på lite saker innan de kommer till Sverige. Och en del kommer inte ens till Sverige. Och just på där blev vi si, så var John Batchelor lite irriterad där att även BBC och Sky News och så vidare inte tar upp vissa saker här i Europa. Han befinner sig för närvarande i Israel och har tillgång till europeiska media där. Och just det här, när det har varit så mycket snack om massförstörelsevapen, att man eventuellt hittar sådana i USA eller i Irak, så meddelas inte det så mycket i svenska media. Det är synd att det är lite sån här vinkling. Och alltså ibland funderar på om man skulle sätta upp något kalendar och bara gå igenom punkt för punkt för punkt den vinkling som är, det vill säga vissa saker tas inte upp och vissa saker tas upp. Och det leder till en vinklad bild av verkligheten. Bara för att ta ett litet exempel, aktuellt för några dagar sedan så var det en intervju med en amerikansk desertör som hade deserterat. Istället för att flyga till Irak så hade han flytt till Kanada. Och det kan man ju ta upp och berätta om, men när man liksom bara tar upp saker åt ena sidan. Jag såg också bilder på en amerikansk Hummer, en sån här militärfordon som stod och brann, och så var det irakiska ungdomar som hoppade på den och kastade sten på den. Och de liksom hela tiden bara visar saker åt en sida, så det är inte konstigt att det svenska offentliga samtalet får en sån vinkling och så vidare. Man berättar till exempel inte om den uppbyggnad som sker i Irak och hur många som välkomnar det och hur många som verkligen vill ha demokrati där och sådär. Så att det blir lite skevt. Men jag orkar inte hålla på att gå igenom alla detaljer. Jag har gjort det här ibland, här programmet, tagit upp sådana detaljer, men det blir så mycket varje dag. Så i alla fall, Michael Jackson tycker att hans liv står på spel, och John Kerry blev intervjuad i Good Morning America här. Och där blev han pressad på det här med hur det nu var om han slängde sina medaljer över staketet i Vita huset på 70-talet. Eller om han inte gjorde det. Och han påstod, nej, det var inte medaljerna, det var halsbanden till medaljerna som han slängde över. Så det låter lite grann som smoking but not inhaling eller så. Jag vet inte. Ja. God morgon i alla fall. Det här är Radio Nacka 99,9. Jag ska se vad är klockan. Klockan är 8:08 på morgonen, 7:09 till och med. Och vi har en 6 grader utanför fönstret. Det kommer bara kliva upp till en 10 grader idag. Det kommer att bli uppehåll, men möjligen lite molnigt senare under dagen. Jag heter Lasse Lundberg, finns här varje morgon mellan 7 och 8 på Radio Nacka och radiolars.com. Snart ska vi börja läsa boken igen. mer positiva till kärnkraft här i Sverige, meddelar Svenskan. Det är som svenska opinionsmätningar eller sånt där. Jag vet inte, har du aldrig sett det förut? Är det någon nytt opinionsinstitut eller är det bara SIFO som bytt namn? Hur som helst. De meddelar i alla fall att fler svenskar vill nu ha kärnkraft. 46% nämligen emot 34 som skulle vilja stänga ner. Och av de som är för kärnkraft så vill dessutom 15% att man ska bygga nya verk. Och som har mätt kärnkraftsinställningen sedan 1986. Ja, det är ju så här med energi att det finns ingen fri lunch, utan hur man än gör så kostar det på något sätt. Och olja är inte bra, kärnkraft är inte bra, vindkraft funkar inte så bra och vattenkraft är inte bra. Det är liksom problem med hur man än gör. Som man ändan bak, som det heter. Och kanske är det nu så att fler och fler bara inser att kärnkraften kan vara en räddning. Jag tycker själv att det är nog så att vi är tvungna att bygga kärnkraftverk, även om det finns enorma nackdelar med kärnkraften. Men det finns det med allting, hur man än gör. Fördelen med sol- och vindkraft är ju att när man tröttnar eller inte vill ha dem längre så kan man montera ner dem, och så har man inte förstört någonting för framtiden. Det är en fördel. Men nackdelen med vindkraft är att det ger så lite. Och det är så ojämnt. Energi går inte att lagra riktigt bra. Så att har man vindkraft måste man komplettera det med annan kraft som då kan jämna ut den här ojämna belastningen. Och när det är alltså lättast med oljekraft att gasa på och minska ner. Alltså så att ändra produktionen. Så det är en stor fördel med oljekraft. Det är en kolkraft i stort sett. Vindkraft kommer och går, man vet aldrig riktigt. Det är väldigt instabilt. Dessutom ger också väldigt lite. Man får inte ut mycket kraft. Så vindkraft är ingen vidare, och sol är ingen vidare i det här landet heller naturligtvis. Det ger inte heller särskilt mycket. Och det är också ganska instabilt med växlande molnighet. Vattenkraft är lite jämnare. Och man kan också reglera vattenreservoarerna upp och ner lite för att ha ett jämnt utflöde och sådär. Man kan även reglera, inte bara för jämnt utflyttande, det är ju att reglera smällar, men där ställer man ju till naturen naturligtvis. Och mycket vattenkraft är redan utbyggd, men det sker ju saker i naturen där. Oljan, dels kommer nog ta slut. Vi sitter fast i ett oljeberoende, det kommer bara bli värre. Så det kommer verkligen att sätta oss på halis eller på slak lina. Och dessutom förstör vi ju miljön med cancerframkallande medel. Och sen är frågan om vi kanske till och med ökar på växthuseffekten med oljeförbränning också. Och det är samma sak med kol här naturligtvis. Så kärnkraft är ju ren så länge ingenting går fel. Problemet med kärnkraft är dels att kärnvapenteknologi sprids över världen. Och dels det här avfallet som ska lagras i tusentals år. Men hur man använder på det så är jag nog för kärnkraften då, med tanke på att alla andra medel är så krångliga och så svåra. Och jag tror nog, det, på något sätt tror jag det här med energi är lite av en nästan filosofisk fråga, att energi är så viktig för hela universum, för hela livet, för hela allting. Det handlar om energi, om man nu ser ur den aspekten. Och på något sätt är det nog så att man kan inte få gratis energi så lätt. Det är nog något problem hur man än gör. En intressant form av energi är ju om man helt enkelt bara kan sätta upp en antenn och ta ner lite av den spänning som finns i luften och koppla den till någon kondensator eller generator eller någonting. Tesla heter en amerikan från Jugoslavien, var väl, som samtidigt med Alva Edison utvecklade eller det var Tesla som utvecklade växelströmmen, och Edison var för likströmmen. Men Tesla experimenterade lite med såna här torn där man skulle kunna ta ner den här spänningen. Jag vet inte om ni har märkt, när det är åska ska man ju tur antennen, för annars kan det slå ner i tvn och sådär. Men även om man tur antennen så kan man känna ibland, även om inte åskan slår ner, så kan man känna ibland hur det går en ström mellan antennen och elementet, om man råkar ta dem samtidigt och sådär. Och det här är väl mer när åskan börjar ligga i luften, men även annars så finns det alltså strömmar som strömmar så upp och ner. Och riktigt hur det fungerar vet inte jag, om det har att göra med att solen skickar ut energi, eller om det har att göra med att jorden roterar och hela universum består av magnetfält, precis som en generator roterar, alstrar elektricitet. Så finns en teori med att jordens roterande gör att alstras energi. Men dessa magnetfält har vi faktiskt nytta av. De skyddar oss ifrån kosmisk strålning som vi skulle dö av annars. Och möjligen kan man alltså plocka ut energi där. Men det är klart att om vi nu skulle börja sätta upp en väldigt massa sådana här Tesla-torn, om det skulle fungera och plocka ner gratis energi då, ström ifrån himlen, så kommer det, om vi gör det i riktigt stor omfattning, så kommer det också förändra hela jordens magnetfält. Och vem vet, då kanske vi blir, kanske vi tar bort en del av skyddande magnetfältet och blir känsliga för kosmisk strålning. Jag menar bara rent filosofiskt att jag har svårt att tänka mig att det finns någon free lunch där ute, något gratis, någon gratis energi som man bara kan plocka hur mycket som helst. Det är svårt att tro på det. Ett annat sätt är att plocka värme från jorden också. Vi har ju ett jättelikt kärnkraftverk under oss, skulle man kunna säga, lava som bubblar där under. Men det är klart, tar man ut för mycket av det så kallnar jorden inifrån. Och det finns någon teori om att även det här med bubblandet inne i jorden har betydelse för att kontinentalförskjutningen fortgår. Och kontinentalförskjutningen behöver vi för att skapa nya berg eftersom de nöts ner av regn och vind och vatten och sådär. Så på något sätt hänger ihop. Vi kan inte bara plocka ut utan att det kostar någonting. Det är min filosofi. Och det talas om fusion och vetekraft och hela det här också, men man ska driva bilar med vatten. Men det blir ju luftfuktighet. Det sägs att enda avgasen är vattenånga. Ja, men massa vattenånga, det är inte så enkelt det heller att bara sprida ut överallt. Det kommer ju förändra klimatet det med. Så att det finns ingenting som är helt enkelt och helt fritt, tror jag. Det. Allting har inverkan. Men som sagt, fler svenskar är positiva till kärnkraften. Och det, jag höll på att säga, det har jag varit länge. För det är någonting som behövs. Även om den är väldigt farlig. Men så är all energiproduktion. Det går inte att komma förbi. Det här är Radio Nacka 99,9 och radiolörs.com. Klockan är 18 minuter över 7 på morgonen. Vi har en 7 grader här i Nacka. Det kommer kliva upp till en 10 grader bara. Just nu har vi lite sol, men det kommer mulna till här, säger de. Och nu ska vi snart gå in i boken och Stockholms historia. Frågan man ska ställa sig när det gäller kärnkraft och oljeförbrukning och allt det här, det är inte bara hur ska vi producera mera, utan frågan är vilket sorts samhälle vill vi ha? Måste vi göra av med så mycket energi och så vidare? Nu sitter vi väl fast i ett samhälle som kräver utveckling och utbyggnad och så här, annars så går det väl neråt. Men det är lite de frågorna vi skulle fråga oss, vad vi ska ha för samhälle egentligen, istället bara för att hitta fler sätt att skapa energi. Måste vi åka fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka så mycket? Måste vi forsla limpor över hela Europa? Och det finns ju mer energisnål utveckling. Internet är ju ett utmärkt exempel på hur man med förhållandevis väldigt lite energi kan föra över en enorm massa information och utföra massa tjänster. Datorer och internet och datateknologi som då mycket kommer från rymdfärder i och för sig, vilken drar en massa energi. Men det är någonting som vi verkligen har nytta av. Men det här med att frakta mat över kontinenter, man hittar äpplen från Nya Zeeland. Man undrar ibland, liksom, va? Nu var det för sig när bodde i Amerika som har hittat äpplen från Nya Zeeland och undrar, varför ska de frakta dem ändå därifrån? Och, ja, vet inte jag. Möjligen för att massframställa teknologi som görs i låglöneländer, det kanske lönar sig att köra med en oljetanker över halva jorden då. Elektronik från Kina och sånt här som vi har i dagens läge. Men just när det gäller mat, nej, jag vet inte riktigt. Ja, det ska vara sånt som vi inte kan odla här i Sverige då, men limpor alltså. Nej, så att, och det här med arbetsresor fram och tillbaka, kanske kan vi få ett bättre samhälle och lämna lite av industrialismens nackdelar med att tvingas in i stora kollektiv som ska pendla fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka och stressa i stora industrier. Kanske kan den här nya datautvecklingen ge oss ett bättre samhälle där vi kan stanna mer hemma och kan leva mer lokalt. Då skulle vi få mer plus av utvecklingen och inte behövde vi göra av med lika mycket energi, för det som drar mest energi är transporter, uppvärmning och nedkylning. Och för att tala om den stress som är med resa, som jag vet, det kanske finns några fördelar. Men nu kommer man ju osökt in på Stockholms historia och hur vi har gått ifrån ett ganska trevligt litet samhälle med kåkar av trä och med låga envåningshus, tvåvåningshus bara, och hur vi sen på något sätt gick bakåt och skulle bygga stora höga stenhus på fem våningar och alla skulle tränga sig in och sådär. Så hur man på, det här började redan på 1630-talet och var riktigt stort på 60-talet när man rev stora delar av Klara kvarteren naturligtvis och så. Men jag tittar vidare i boken Stockholms historia under 750 år av Lars Eriksson och vi är inne i det första kapitlet, Stockholm växer och breder ut sig. Och ja, jag tittar här. Och här tittar jag. Och tittar där, ja, ska vi se här. Ja, det är en bild, ja. I alla fall, nej, när jag kommer tillbaka nu så ska vi fortsätta i boken. Stadens garnison kunde i slutet av 1800-talet flytta in i för sin tid moderna kaserner som byggdes i stadens ytterområden. Ur boken Stockholms historia av Lars Eriksson. I slutet av 1870-talet kunde Svea artilleriregemente A1 flytta in i sina gula kaserner vid Vallhallavägen Och ett tiotal år senare samlade Svea och Göta gardesregementen I1 och I2 i de jättelika tyskinspirerade röda gardeskasernerna vid Linnégatan. Och detta var nära övningsterrängen på Ladegårdsgärde. Vid Lidingövägen flyttade livgardet till häst K1 1896 in sin imponerande kasern. Till deras gamla kasernbyggnad vid Storgatan flyttade år 1902 istället det nya positionsartilleriregementet A9, medan livregementets dragoner K2 fick kasernen längs Ladegårdsgärdes södra sida, delvis bevarade vid nuvarande tekniska museet. På Kungsholmen fanns ingenjörerna inget, och de fanns kvar i sina gamla kaserner vid Pontonjärsparken ända till 1922. Medan trängsoldaterna i Svea trängbataljon T1 förlades i Mariebergskasernen år 1885. En viktig förändring i den stockholmska gatubilden tog en försiktig början på 1860-talet. Ända fram till nu hade hantverkare, hökare och andra försäljare slagit upp sina stånd på torgen eller helt enkelt fått ut en lucka mot gatan från sin verkstad. De enstaka affärer av mer modernt snitt som funnits var få. Men nu började allt fler visa upp sina varor för potentiella kunder genom skyltfönster ut mot gatan. Och ibland gick de glasade ytorna upp till en andra, ja till och med till en tredje våningen. Och detta är de mest exklusiva butikerna längs stadens främsta affärsstråk, nämligen Västerlånggatan och Drottninggatan. Butikerna blev allt större när de kringbyggda gårdarnas kåkar revs och de frigjorda ytorna förvandlades till moderna affärs- och kontorslokaler. Brunkebergs manufakturmagasin öppnade sin flotta tygaffär vid Brunkebergs torg på 1890-talet. Och närmaste granne var det Åkerlundska etablissemanget med sin stora sortiment av möbler och sängkläder, vilka exponerades genom ett helt kvarter. Vid Fredsgatan låg John F. Löfgrens textilmanufakturaffär i tre plan med tidsenlig fasad av glas och järn. Här kan man också handla i Fritzens hovbokhandel eller Bodebäckers hattaffär. Ursäkta, nu har jag ett problem med min dator här som sänder på internet. Jag ska se här om jag tappar kontakten med dem eller om vi måste logga om. Ja, det verkar funka. Jag har nämligen två datorer, en för FM och en för internet här, så jag måste... Nej, det verkar som vi ligger kvar på internet. Oh, ja. Jag ber om ursäkt, det är det här med tekniska. I Paris, där som ofta för mycket av tidens förebilder hämtades, hade man redan på 1920-talet skapat glastäckta butiksgator och passager. Och snart spred sig detta mode till många europeiska storstäder. I den så kallade Norrbrobasaren samsades redan 1839 en rad butiker av olika slag i vad som måste betecknas som Stockholms första embryo till köpcentrum. Basarens centrala betydelse i gatulivet understryks av det faktum att Norrbro under ett stort antal år i mitten 1800-talet var stadens främsta, citat, snobbränna, slutcitat. Där det Stockholm som ville synas måste promenera i det senaste modet. Och först år 1903 revs basaren när det nya riksdagshusbygget trängde sig på. År 1848 skapades den första riktiga affärsgallerian i Stockholm i det Folkerska huset vid Brunkebergs torg. Nästa galleria dröjde dock ett halvt sekel och stod färdigt först år 1897 i form av det ännu existerande Birjalspassagen mellan Birjalsgatan och Norrmalmstorg. Från dessa gallerier var steget inte långt till de moderna varuhus som hade börjat se dagens ljus i de nordamerikanska och europeiska storstäderna. År 1898 invigdes K.M. Lundbergs varuhus vid Stureplan. Och i tidskriften Idun beskrevs en entusiastisk skribent sin rundvandring i citat damernas paradis, slutcitat. Och efter att ha stigit in genom entrés rikt skulpterade mahognyportar stod man i en magnifik huvudhall i vars mitt en bladgrupp med springvatten skapade atmosfär. En bred trappa ledde upp till den andra våningen. Och överallt längs väggarna fanns det varor och åter varor som såldes av expediter bakom bruna, spegelblanka diskar. 2 personhissar, 30 telefoner och 20 klockor bidrog till känslan av lyx och modernitet. Den besökande skribenten noterade konfektionsavdelningen för damer, herrar och barn. Sybehörsavdelningen, alla sängkläder, mattor och möbeltygor samt, inte minst, sportavdelningen. I den senare återfanns en riklig mängd av tidens stora nymodighet och fluga, velocipeden. Och här kunde den modemedvetna också inhandla lämpliga velocipeddräkter inför cykelturen. Men som alltid, frestas man säga, när det tog snabba steg i förändring i riktning fanns det offer och de som sörjde dessa offer. När 1880-1890-talets byggande var som intensivast revs många äldre hus till förmån för det nya. Och på malmarna försvann mycket av 1700-talets lantliga och småskaliga Stockholm. Om det var idylliska kvarter eller en stadsdel där eländet och misären hade sin hemvist kan man diskutera. Och förvisso fanns båda komponenterna. Men när stadens nya centrum växte fram på Nedre Norrmalm hade August Strindberg många som höll med sig när han skrev att citat "här rivs för att ge luft och ljus", slutcitat. Och trots det strävade många emot eller sörjde i alla fall den stad som gick i graven. Mot slutet av 1800-talet växte det fram en marknad för allehanda bildreproduktioner på temat citat "det är Stockholm som går", slutcitat. En rad kulturpersonligheter och författare, konstnärer och arkitekter reagerade högljutt och många sökte rädda något innan det var för sent. I samma anda försökte Arthur Hazelius rädda minnet av den försvinnande landsbygdskulturen i sitt år 1891 öppnade Skansen. Och många stockholmare var engagerade för att rädda sin stads kulturbyggnadsminnen. Det ännu synnerligen livskraftiga samfundet Sankt Erik, med namn efter stadens skyddshelgon, grundades år 1903 under ledning av Ragnar Josefsson, som inledde en omfattande inventering av gamla stans byggnader. I söders kåkstäder, i synnerhet kring Vita bergen, inledde Anna Lindhagen med en kombination av socialt och kulturhistoriskt patos en kamp för dessa de mest föraktade kvarteren i staden och dess lika föraktade invånare. Och det var först på 1950-talet som hennes framgång och arbete skulle krönas. Och då de återstående resterna av området blev kulturreservat. Man kan säga att den strid för att vid sidan av det nya och det moderna bevara bitar av det gamla Stockholm tog sin egentliga början i skuggan av sena 1800-talets kraftiga omdaning. Det skulle dröja ett sekel och ytterligare massiva rivningsvågor skulle dra förbi innan en bred förståelse för att nya och effektiva stadsmiljöer skulle kunna samsas med miljöer från den tidigare skeden i stadens historia. Att en sådan förståelse dock inte nödvändigtvis innebar att de berörda, stadsplanerare och politiker, näringslivsföreträdare och stadsbor och olika politiska schatteringar, var ense om var gränserna skulle gå. Vilka hus som skulle bevaras och hur de nya skulle utformas, det skulle 1900-talet ge många exempel på. Den stora inflyttningen till Stockholm krävde ett kontinuerligt bostadsbyggande. Och de första åren efter sekelskiftet 1900 färdigställdes en stor mängd nya hus i den övre delen av Vasastaden och Birkastaden. De följdes av 1910-talets bostadsområden i Lärkstaden och Eriksberg. Det var ytterligt välplanerade stadsdelar. Men samtidigt var de så sent som i Lindhagens kommitténs planer vikta för parkområden. Dessa grönområden fick nu istället till plats för befolkningstrycket. Och det var definitivt inte den sista gången som utsedda parker ersattes av bostadshus och gator och vart efter stadens växande behov pockade på lösning. I Lärkstaden och Eriksberg var även gatumiljön genomtänkt och liknande tankar vägledde samma arkitekt Per-Olof Hallman när han senare planlade det under 1920-talet byggda Röda Bergsområdet och Bläcktornsparken. Men byggandet till trots räckte inte bostäderna. Åren strax efter första världskrigets slut 1918 upplevde Stockholm den kanske största bostadsbrist som staden skådat. Tusentals människor inhyses i allehanda tillfälliga nödbostäder. Därför låg det tiden att egnahemsidealet fick ett uppsving. Här gavs en möjlighet för de mindre bemedlade att bygga sitt eget hem i form av mindre hus. Och nya egnahemsbostäder växer fram med bland annat Enskede och Hässelby. Men under mellankrigstiden byggdes också en rad offentliga byggnader. Till exempel Ragnar Östbergs stadshus. Det invigdes år 1923 och blev med sin tre kronors spira snart en symbol för huvudstaden. Konserthuset, ritat av Ingvar Tengbom, ritades år 1927 och gav med Carl Milles skulpturgrupp Orfeusfontänen och i samspel med Pubs varuhus från 1925 Hötorget ett helt nytt utseende. Under 1920-talet skapades den nya Kungsgatan och angränsande delar av Sveavägen fick sitt moderna, högre hus. Och det var det närmaste Stockholm kom förebilderna i de amerikanska storstäderna. Med 1930-talet kom funktionalismen, funkisen, som fick sitt stora genombrott genom Stockholmsutställningen år 1930. Funktionella och ljusa planlösningar för hus i mycket mera öppet stadsplanemönster blev det nya idealet. Typiska stadsdelar för sin tid skapades på Gärdet och längs de Mälarstrand, även om områdena blev tätare och exploaterade än det rådande idealen förutsatte. På liknande sätt byggdes enfamiljshus, till exempel de så kallade Per Albin-husen i Ålsten. Och i tidens anda skapades nya bostadsområden för barnfamiljer i bland annat Hammarbyhöjden och Traneberg, de så kallade barnrikehusen. Under 1930-talet passerades i all tysthet en viktig gräns i Stockholms utveckling. För första gången hade de mer än hälften av stadens invånare i hus som låg utanför tullarna. Och detta skedde runt 300 år efter passerandet av den förra gränsen, när majoriteten av stockholmarna kom att bo utanför Stadsholmen. Dessa två gränsöverskridande markerar två viktiga steg hur Stockholms bebyggelse har utvecklats under de gångna seklen. Och nästa rubrik lyder: stor expansion genom miljonprogram och sovstäder 1900-talets senare del. Och texten lyder: under efterkrigstiden börjar man i Sverige och Stockholm ta till sig stadsplaneringsidéer från andra länder. Idealet på mode blev självständiga stadsdelar med egna affärer, post och apotek, bankkontor, bibliotek, biografer och teatrar. Här kunde invånarna bo och umgås i stort sett hela den tid de inte var på sin arbetsplats, som sannolikt låg i en annan stadsdel. Och dessa så kallade community centers blev i Stockholms tappning egna stadsdelar som placerades som självständiga öar, antingen längs de nya tunnelbanelinjerna eller i ena änden av busslinjer som drogs från stadskärnan. En av de första förorterna blev Årsta, som invigdes år 1953. Den fick en mer speciell utformning och nåddes bara med buss. Men vid samma tid kom en rad förorter som såg likartad ut. Högdalen, Hökarängen, Fruängen, Gubbängen och Farsta. förort efter förort byggdes efter samma mall. Med ett centrum vid tunnelbanestationen, höghus närmast centrum och lite längre bort områden med enfamiljshus. Ytterligare ett steg togs när Vällingby invigdes år 1954. Redan från början betraktades som en modell för den nya och den moderna förorten. I Sverige likväl som i utlandet. Sedan riksdagen år 1965 hade beslutat om det så kallade miljonprogrammet, det vill säga att 1 miljon bostäder skulle byggas under en 10-årsperiod för att bygga bort bostadsbristen, växte ytterligare en rad förorter upp. Söder om Stockholm var Skärholmen den främsta av dessa, men den följde snart av flera. Den socialdemokratiska regeringen hade lagom till riksdagsvalet 1962 presenterat den så kallade Järvabomben, som innebar att militären efter årtionden skulle lämna sina stora övningsområden på Järvafältet. Istället ville politikerna skapa en ny stad för inte mindre än 160 000 människor. Så stor blev den dock inte. Men runt 1970 stod förorterna Tensta och Rinkeby färdiga för inflyttning. Redan på 1920-talet diskuterades en genomgripande omvandling av Stockholm City. Och efter andra världskriget fanns såväl resurser som vilja i stadshuset för att gripa sig verket an. År 1946 presenterades ett första förslag på ett kommersiellt centrum med 5 höghus vid Sveavägen. Och redan år 1950 stod det första höghuset klart och ett decennium senare stod de där alla 5. Citat, trumpetstötar, slutcitat, som borgarrådet Yngve Larsson entusiastiskt kallade dem. Och han sa det vidare, citat, till mig talar denna stadsbild om kraft att skapa och tro på framtiden, slutcitat. Ja, det var framtidstron som styrde vid denna tid, inte pietet för den äldre bebyggelsen. Längst gick borgarrådet Joakim Garpe. Han talade om, citat, den gamla äckliga strandvägen, slutcitat. Men detta var nu inget nytt. Redan stormaktstiden stadsplanerade hänsynslöst rivit medeltida hus och kvarter. Och 1800-talets politiker och byggare kände föga för en 1600- och 1700-tals stad som de sände i graven. Ja, länge var protesterna under efterkrigstiden få och lågmälda. Även om röster kunde höras mot de stadsplaner som ville prioritera bilar som människors framkomlighet framför ett bevarande och upprustande av den äldre bebyggelsen. Ett undantag var den planerade rivningen av husen i Kolmärtagränd år 1944. Under ledning av den unga Vera Sjökrona blåste en opinionsstorm upp. Och detta emot planerna på att riva i Kolmärtagränd till förmån för ett kanslihusannex. De ursprungliga planerna ändrades något. Och en stor del av gränden hade oåterkalligen rivits redan 10 år tidigare. Efter denna första opinionsvåg mot 1900-talets stadsomvandling. Kolmärtagränd framstod då som extra symbolisk. Och detta även eftersom Bellman förlade en stor del av sitt persongalleri till gränden. Bland annat i epistel nummer 34, Fredman, Movitz och Lavinblad och Lotta i Kolmärtagränd, som Bellman skrev. Alla dök dem upp i citat, Kolmärtagränden smal och smutsig full av grus, slutcitat. Under 1950- och 1960-talen, ja flera år in på 1970-talet, var stora öppna rivningstomter ett ständigt inslag i stockholmarnas vardag, allt eftersom grävskoparna arbetade sig fram inom staden. När de nya husen var resta var stadsbilden ofta helt förändrad och enstaka gator försvann helt och hållet. Så upphörde till exempel Norra Smedjegatan med sina små affärer och halvruffiga hotell att existera helt år 1968. Och detta för att idag närmast motsvaras av mittgången i Gallerians affärskomplex. När Sergels torg och Peter Selsings nya kulturhus stod klart i början av 1970-talet var det mesta i cityomvandlingen genomförd. Framförallt hade det gått ut över Klara kvarteren. Där hade mycket misär och fattigdom dvälts, men också en äldre bebyggelse med levande traditioner. Cityomvandlingen handlade mycket om antingen eller. Det gavs inget utrymme för en värdering av enskilda byggnaders skick eller möjlighet att reparera. Istället revs det mesta för att ge plats åt nya glas- och betongpalats, där affärer och kontor samsades om ytan medan bostäderna blev försvinnande få. Ett antal stora parkeringshus mitt inne i city fullbordade omvandlingen. Men kritiska röster förekom dock, även om de vägde lätt i de slutliga avgörandena. Ett 30-tal kulturpersonligheter försökte kring år 1963 agera mot den radikala omstöpning som förutsattes i stadsplanen Cityplan 62. Men det politiska motståndet var hårt. I synnerhet sedan Socialdemokraterna gått fram i 1962 års val och bara saknade två mandat för att uppnå egen majoritet i fullmäktige. Trubaduren Olle Adolphson skildrade år 1962 i Gustav Lindströms visa hur stadsbor tvingades flytta ut från sina inbodda kvarter till de nya glänsande förorterna och lämna sin stad till bilar och betong. Jag ska inte försöka sjunga så jag läser texten. Vad är det för en adorar som härjar i stan, sörö? Glada som barn, sörö, med sitt sadtyd till plan. Titta noga som fan, för ändra dagen, sörö, så river de hela stan och sen rusar vi in i mardrömmen av glas och betong. Text av Gustav Adolphson. Den främsta av så kallade Klara bohemerna, poeten Nils Ferlin, skildrade en vemodig promenad i sina gamla kvarter, allt mer sargade. Och detta 1956. Citat. Det sprängs, det tutas och skopas runt om i mina gamla kvarter. Det minsta staket ska slopas, så vitt jag bedömer och ser. En främling, skraltig och grånad, planlöst jag driver omkring i kvällningens bleka blånad och tänker på många ting. Jag mumlar någonting om en stad som skilts från sin identitet. Men då kommer en Strindbergsrad om luft och ljus, ja ni vet. Låt skopas alltså och rivas. Må Lars och Stina få plats. Att fröjdas, frodas och kivas i punkthus och funkispalats. Dikt av Nils Ferlin från 1956. Men mer brutalt, rakt på sak, var journalisten Jan-Olof Jolson, Jolo, i boken Stockholmsluft år 1974. En okunnig amerikansk turist lär i sommar ha frågat om det var ryssar eller tyskar som haft sönder Stockholm. Han bör ha kunnat få det stolta svaret att det har vi gjort alldeles själva. Slutcitat Jolo. En mera lågmäld förklaring till varför en människa fäster sig vid för henne anonyma hus gav författaren Stig Dagerman i artikeln Strövtåg i Klara från 1952. Jag har aldrig varit inne i dessa hus. Jag kanske ens aldrig har sett dem. Ty i stora städer ser man ju aldrig upp på ett hus utom sitt eget. Det var säkert inga märkvärdiga byggnader, varken som arkitektur eller bostäder. Men ändå var gatan plötsligt kallare. Ändå jämrade sig minnet och sade, riv inte, det är mina hus, ni får inte slakta Klara. Varför inte, frågade då förnuftet, och minnet svarade. Därför att det är denna del av världen som du har upplevt de klarvaknaste och mest spännande timmarna i ditt liv. Därför att alla dessa Klaras hus har varit kulisser åt dina drömmar, bakgrunder till dina vandringar, vittnen till dina konspirationer. sluttext från Stig Dagerman 1952. Men framstegsoptimismen och de outtömliga ekonomiska resurser började mot slutet av 1960-talet att sina. I det läget började protesterna mot citysaneringen att ta fart. Och det vaknande motståndet symboliseras av en omfattande demonstration, till exempel 1971, mot försöken att såga ner ett antal almar i Kungsträdgården. Detta för att bereda plats åt en ny tunnelbanestation. Det krävdes polisingripanden för att genomföra arbetet. Men i stadshuset såg och tolkade man opinionskantringen. De mest storstilade planerna övergavs. Och den nya stationsnedgången flyttades något för att skydda parken och dess träd. Med hänvisning till almdemonstrationerna började politikerna tänka om. Men frågan är om inte ekonomiska och andra faktorer redan hade börjat verka i samma riktning. De mest ihärdiga förespråkarna för den genomgripande cityomvandlingen, exempelvis borgarrådet Hjalmar Mehr, fick backa för trycket. I byråkratiska termer innebär det att de radikala omvandlingstänkandena som styrt 1945 års citybeslut, 1946 års plan, City 62-planen och City 67 ersattes av 1975 års cityplan. Den fortsatta utvidgningen av saneringsområdet stoppades och kommunalfullmäktige beslutade att malmarnas bebyggelse skulle rustas upp, inte rivas som man tidigare planerat. Den successiva omsvängningen fortsatte. Och fördömandena av cityförstörelsen blev allt mer entydiga, om än alldeles för sent. Det gamla och nedre Norrmalm var och förblev borta. Men när man efter valet 1998 började diskutera en förändring av Sergels torg på ett mer genomgripande sätt, visade sig att opinionen inte var så entydig. Det fanns en opinion för att bevara, eller i alla fall en varsam omvandling av torget. Antingen det motiverades med estetiska skäl, eller helt enkelt att många stockholmare inte kände till något city än det omvandlade som de vuxit upp med. Lättare har det gått att nå politisk enighet om en omvandling av parkeringshusen i Klara till bostadskvarter. Och i det avseendet har pendeln svängt kraftigt och entydigt jämfört med de värsta rivningsåren ett halvt sekel tidigare. Och det innebar inte att inte nya inslag accepterades i stadsbilden mot slutet av 1900-talet. Men nu var det inte gamla bostadsområden som revs, utan bostäderna byggdes på ny mark, ofta för detta industrimark. Det tydligaste exemplet var när södra stationsområdet på Södermalm sanerades och bebyggdes i början av 1990-talet. Postmodernistiska inslag som det nya svängda jättehuset Bofils Båge och höghuset Södertorn samsades med en rad mer vanliga bostadshus. Ungefär samtidigt bebyggdes norra Hammarbyhamnen. Och därefter tog steget över Hammarby sjö. År 2000 invigdes den första etappen av Hammarby sjöstad. Nu har staden verkligen expanderat ut mot som tidigare länge varit ren landsbygd. Men befolkningstrycket gör att stadens styrelse nu, liksom under tidigare sekler, hela tiden måste se sig om efter nya områden att exploatera för bebyggelse. Ja. Historien går igen och i cirklar. Det är det enda vi lär oss av det här. Det där var Lars Erikssons bok Stockholms historia under 750 år. Och vi kommer fortsätta ur den imorgon. Ja, man lär sig en del. Alltså. Historien går igen och den går nog i cirklar mer än en linje i alla fall. Det är mer österländskt tänkande som kommer sanningen närmast kanske än det västerländska. God morgon, det här är Radio Nacka 99,9 och radiolars.com. Vi har 7 grader här i Nacka just nu och det kommer kliva upp bara till en 10 grader idag. Lite sol lyser in här, den blir lite blekare och blekare, molnen tjockar till och det ska bli mulet under dagen och först sent ikväll kanske moln fick att lätta lite igen. Klockan är 7:57 och du kan höra mig varje morgon mellan 7 och 8 här på Radio Nacka. Ansvarig utgivare, Radioföreningen Nacka. Akut hjälpbehov för alla skadade efter explosionen i torsdags. I Nordkorea har man även haft svält i många år och även då ett stort hjälpbehov. USA ska skicka åtminstone 100 000 dollar till hjälp för explosionen. Det ruskar med att det är många barn som är skadade och det är dålig sjukvård och många barn är nödtorftigt ihopsydda bara och så vidare. Röda Korset finns på plats och hjälper till en del där. Jag kanske kan berätta mer om det här senare. Jag heter Lasse Lundberg, kommer tillbaka imorgon igen klockan 7:00.